This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej och välkomna tillbaka till Podplats H, avsnitt nummer 44, vilket är mitt gamla nummer. I den här podden så snackar vi om hockeysport i allmänhet, det vet ni om, och även IF Björklöven i synnerhet. Vi släppte inget avsnitt i fredags, och detta på grund av att Josef har drabbats av kristallsjukan. Hur mår du?
Ja, godartad lägesyrsel. Är ju inte något trevligt, har jag nu insett här. För en vecka sedan hade jag ingen aning om att det fanns. Nu vet jag både att det finns och hur det känns att ha det. Ja. Men jag är på bättringsvägen. Det är ju som det låter, alltså det är kristallerörat som styr det här med balanssinnet. Och jag har haft yrsel och det har snurrat runt och varit väldigt illamående. Det har varit det värsta. Men jag har fått lite övningar, jag var på sjukhuset, konstaterade det där, och sen så har jag fått övningar som man ska ha gjort, och så sakta men säkert går det bra. Mm. Går det bättre, så att förhoppningsvis är man på benen här på ett tag. Själv då?
Jo, men det är bra. En innebandyfylld helg har det varit, och nu här på söndag kväll så ja, det blir väl soffan och handbolls-VM tänker jag med. Och lite så, men läget är under kontroll. I dagens avsnitt ska vi i alla fall prata om spelade matcher, kommande matcher. Vi ska prata om truppläget lite grann. SHL, NHL ska vi försöka hinna med. Och sen har vi EP-quizet tillbaka, eller EP-lövaren ska vi kalla den för, som vi körde förra veckan, som nu den här gången är Josef som har fått plocka ur en spelare. Och så kanske lite övrig sport där i slutet. Så att jag tänker att vi dunkar väl igång det avsnittet på en gång och kör iväg.
Jajamän. Ja, vi avslutade våran bortaturné förra helgen då. Med Tingsryd på fredag och Västervik på söndag. Och jag var på båda dem. Det blev så att jag och min hustru hade en minimalistisk liten semester som vi åkte på. Så åkte runt lite och vi var då och såg på Tingsryd på fredag kväll där. Jag vill ha sagt att Tingsryd är ju en klassisk förening. Hela Dackehallen och allt. Nu har de säkert bytt namn 5-11 gånger. Men jag väljer att kalla den för det. Och det kanske heter nu för tiden. Ja, jag vet inte. Men det är andras historia. Och Tingsryd är en klubb som jag inte skulle vilja åka ur Hockeyallsvenskan. Utan det är en klubb som jag gillar på det sättet. Jag ska också säga att deras intro var 5+. Alltså de hade ju en videosnutt precis som vi har. Och många andra. Som anspelar till historien. För allt med den matchen, utan att säga för mycket, förutom resultatet. Men det är trevligt att åka dit, ett bra ställe, trevliga människor. Det är liksom, det är klassisk hockeybygd, måste man ändå säga.
Mm.
Men man hann ju så pass dit och ställa sig på bortastå, och det var hyfsat god uppslutning. Det var en del lövare där. Så efter en kvart in i matchen så tänkte man att det här är ju en konstig installation när jag tittar på, och inte en hockeymatch. Det står 4-0 till Tingsryd.
Mm.
Ja, men vad var det som hände?
Ja, vi drar väl till med det gamla uttrycket. Vi satt kvar på bussen, så att säga. Nej, det var inte bra. Och det är det här vi har nämnt det tidigare, att det gäller ju även de här matcherna att tagga till. Vi spelar de samma poäng som vi gör mot när vi möter Djurgården och Modo. 3 poäng är det som står som pris, och vi såg inte riktigt intresserade ut tyvärr den här matchen. Och det här är ju bara, en sån här match är för mig bara mentalt. Det mentala spelet, att hålla ihop det. För vi har tillräckligt med talang och hockeykunskap i det här laget för att vinna den här matchen. Men det är alltid en motståndare på andra sidan som ställer till det för oss, kan vi väl ändå konstatera. Men med det sagt, vi behöver inte göra dem bättre än vad de är heller, vilket jag tycker att vi gör. Vi ger ju bort första perioden åt dem och sådär. Och allting börjar ju redan efter en minut när Ryan Gropp får hänga dit en snyggt hockeymål, ska sägas, i gubbhörnet på en Deorio som... jag tycker inte att han har visat... eller han har inte tagit chansen när han har fått den, ska jag säga.
Nej, det var ju, vi pratade för, ja, men det är ju ett par månader sedan, om när vi på riktigt tyckte att han är väl på väg att utmana om första spaden, men så är det ju inte längre, tycker jag. Så att han, ja, jag vet inte vad det där är riktigt. Sen så går det väl upp och ner, och det är ju människor som är hockeyspelare också. Men det, nej, men alltså, det var ju en märklig upplevelse, och framförallt så var man ju hyfsat irriterad. Jag ska säga så att första bytet vi gör är jättebra. Poole är skitnära att hänga den första krysset. Och sett i den här matchen så tycker jag att den linan får ändå godkänt. Mm. De är den som, de gör ju målen. Det är även det är powerplay, så är det ju firma Schilke Poole som är fantastiskt bra. Och det är väl att de har sån individuell skicklighet, så att det spelar ingen roll, utan de är så pass bra ändå. Jag tycker också att de visar sig så pass intresserade, blir irriterad och in och kör.
Mm.
Men i övrigt så är det frustrerande, och det är också frustrerande efter ett sånt bra byte. Ja, men första gången Tingsryd kommer med röd, som du säger, pang, 1-0, och vi är på härlarna, och jag säger inte att det är en tavla, men det vill jag också säga, att även en bra dag så viftar Deorio bort den där.
Mm.
Och det händer inte, och jag tycker att det är också på de andra målen, han blir utbytt efter 3-0, alltså att det är inte supertavlor, men det är också så här att, men då, men alltihop, försvarsspel, målvaktsinsatser, allting. En bra dag så sett de kanske en av dem då. Mm. En eller två. Och det gör ju hela skillnaden. Är det 4-0 är det väl efter... i samband med utvisningen för Gerald, va?
Ja, tror jag. Precis.
Ja, och det är ju i efterspelet av det. Och det, ja, det blir lite, ja, rörigt som det ofta brukar bli. Så, nej. Det var riktigt, riktigt dåligt. Och det är inte, ja, det var väl så roligt att ha kört långt och fara dit, och så får man möta sig av det här. Sen så gör vi ju 4-1, det är ett snyggt hockeymål. Det här korta snett innan bakåt, och Poole skjuter direkt i gubb. Gubbhörn igen då, och båda målen ser nästan exakt likadan ut. Och sett till det stora hela, om man ska liksom redan nu sammanfatta hela matchen, så tycker jag att vi gör ju, alltså, en hyfsad push för att försöka förändra det där. Men alltså 4-0, det snyter det ju inte förbi vilka du än möt. Även om det är ett bottenlag, ger det bort 4 mål på en kvart, ja, men det är inte så lätt att göra någonting åt.
Mm. Nej, så är det ju. Och det gäller, alltså, för det är det här med det mentala och allting, det också. Alltså, tittar du på tavlan, står 4-0, och man vet att, ja, men det är 45 minuter hockey kvar. Det är fortfarande mentalt tungt att ta in sig att vi ska kunna vända det här, och att man liksom ska tro på det, allt det här. Sen har det ju hänt, självklart, att lag har vänt matcher. Det är inte tu tal om det, men fortfarande så är det ju och som vi hade startat och uppträtt på matchen. Det var ju en sak om det stod 4-0 och vi bara dundrade på och körde och liksom vi hade jättemycket målchanser med några kontringar, men det var inte det handlade om. Det handlade ju mer eller mindre om att vi var helt utspelade i första perioden. Och det är det som gör det hela så besvärande. Då fattar man att gubbarna blir små och att de inte liksom orkar resa så ordentligt. Vi reducerade till 2-4 också, men sen spelades ju matchen i princip av efter det. Det hände inte så jättemycket efter det. Det var några utvisningar och sådär, men ingenting mer än så.
Nej, men det är ju bara egentligen första linan som överhuvudtaget egentligen kan skapa någonting.
Mm.
Och det blir för lite. Vi hade ju också lite special komponerat. Alltså vi försöker ju lappa ihop. Vi fick ju reda på att Wiklund och Oliver Johansson var ju borta till den här matchen.
Mm.
Så att vi var ju gubbar kort, så vi fick ju snabbt låna in en ny snubbe. Och han tycker ju så för Elliot Ekmark.
Mm.
Och mer om honom sen kanske. Han var väl inte, alltså det kändes lite lost. Ja, men han kom väl och visste väl inte vad ens vad folk hette. Så det är inte så lätt att göra någonting åt. Och vi placerar Jusula som forward. Jag har tidigare nämnt det att det kanske man skulle ändå ha försökt. För jag tycker rent allmänt att Jusula är lite felaktigt behandlad. Det är väl kanske inte rätt att säga. Men jag tycker han borde få mer speltid. Mm. Jag tycker med hans spelsinne och skridskåkning kanske han skulle kunna funka som forward. Men vi kan konstatera att den här matchen gick det inte alls. Så han körde ju ett tag med Freddan som center och Ekefjärd. Och den linan, det gick ju inte så bra. Och det är ju vad det är. Det går inte tvärsätt ihop någonting bara för att få ihop fyra linor. Och de fick inte så mycket speltid heller, ska sägas. Alltså man gick ner på folk. Men ja, det var vad det vart. Och det är en dålig insats. Vi är inte där. Och flera mål är ju också, alltså det kanske är billigt gentemot våran målvakt då, som var kvar på bussen. Precis som stora delar av laget. Men det är också, han får inte så mycket hjälp heller. Att det backar det på härdarna. Man tar inte bort gubbar ordentligt. Och man tar utvisningar vid fel tillfällen och allt det här. Så det är ju enormt frustrerande.
Mm.
Ska sägas.
Ja. Ja, men vi kan väl lämna den matchen med bara att konstatera att det är en av våra sämre bortamatcher vi gör. Tyvärr. Men chans till revansch får vi väl ändå säga. När vi åkte vidare i det småländska landskapet och tog oss till Västervik. Där var det ingen klang- och jubelföreställning kan vi säga, men 2 poäng blev det. Vad har du att säga om den matchen, du som var på plats?
Ja, det var ju bättre. Men det var ju fortfarande inte bra, tycker jag. Det är ju fortsatt, det är ju första linan som egentligen kan liksom kontinuerligt skapa tryck i anfallszon. Så de gör ju bra, det tycker jag ju. Men det är fortfarande, det är segt och det går för sakta. Det är något jag reflekterar över de senaste matcherna. Att det ser inte bra ut. Och vi blir, alltså många gånger så tycker jag att ja, men det är lag som dumpar puck på oss. Vi är först där på plats, men det ser absolut inte riktigt lika illa som på Wallsons tid. Men det är lite likheter när backar dräll med pucken för länge. Vi är för långsamma med att... Vi har ju mer eller mindre helt gett upp det här att spela in mot mitten och sen spela ut sarg.
Mm.
Eller mot sarg. Så vi ska ju spela upp sargerna. Men det tycker jag att det har ju lag börjat läsa. Så att checka dem lite hårdare på oss. Och första passet är för långsamt. Jag tycker ibland är att ja, men du kan väl dra en runden hårt.
Mm.
Och det drälls och det ska transporteras puck och det ska frysas fast. Ja, men då möter vi de som vågar och har skrisk och starka spelare som checkar oss. Ja, men då fastnar vi. Så det tycker jag flera gånger vi gjorde mot Västervik helt i onödan. Alltså, vi har ju pucken. Ändå så dräll vi med den och sen så kan de erövra den och så kan de etablera tryck. Jag vet inte vad det beror på. Vi kommer väl kanske lite in på det senare. Men det är frustrerande att se att det borde inte det behöva se ut så här. Alltså vi är bättre än så här. Varför ska det drälla så fruktansvärt?
Mm. Nej, jag håller med dig där. Och jag tänkte på det var ett par gånger under den matchen jag kände så här. Vi är först ner. Vi har en gubbe som är 2 meter efter oss. Varför ska vi låsa fast den för? Och dessutom när vi har en ren back på andra sidan, skicka den bakom mål bara, så får vi liksom börja om där. Nej, men då ska det liksom så här vändas upp på egen backhand. Det fipplar och det far, och vi ska lyfta iväg den backhand i plexit och ut som fastnar på blå linjen. Och sen får de tid på blå linjen. Det är nästan det som retar mig mest. Alltså, att man inte kan vara lika distinkta som de är mot oss. Utan då blir vi så här, då står vi och tittar på vem det har. Vad ska du göra? Ja, men du kommer att skicka ner en djupt garanterat. Nej, det gör de inte det. Så får de etablera anfallsspel på oss istället. Fastän att vi är först på pucken när pucken går in i zon. Det är alldeles för ofta det där händer. Att vi tar dåliga beslut i egen zon. Och det här landar ju till slut på coacherna. Att coacherna måste ta det där. Att ni får inte hålla på och vända upp mot de här. För de har läst oss nu. Vi måste hitta på en annan lösning. Skicka den hårt bakom mål. Så får vi ta det vidare därifrån. Inte alltid såklart ska sägas. Det är ju liksom varje läge är unikt för sig. Men det blir så här, det blir lite parodi när vi går i fällan flera gånger om. Och blir fastkörda. Och jag vet inte om det är dålig kommunikation på isen mellan spelarna. Eller vad det är som gör att vi sätter oss i de här knepiga situationerna. Ibland funkar det jättebra. Men ibland så funkar det inte alls. Och mot Västervik var det ju en sån match där jag tyckte att det funkar väldigt dåligt. Och det är lite grann, jag vet inte om det är det mentala igen, att spelarna liksom tänker, ja men det här kommer ordna sig, vi kommer att vinna den här matchen för att vi möter ett bottenlag. Men det går ju inte. I den här serien kan man inte bara ställa en skridsk och tänka att det kommer ordna sig.
Nej, det är ju så. De tar ju ledningen tidigt också. Och då hade man ju också börjat på att tänka att det är samma vis. Som jag minns också så går vi bort oss, och det är ju Mustonen Linan, alltså Mustonen Fortier och Posler som är inne. Och ja, Kronholm och Rahim av alla människor som man tycker är de bästa defensiva pjäserna vi har på backsidan. Så det är, nej. Men vi äter oss in i det där ändå, och då presenteras ju Elliot Ekmark. Riktigt fint avslut måste jag säga.
Ja.
Lin och fin och hängen högt i bort det där.
Ja. Nej, men det var ett riktigt fint hockeymål, och det är glädjande att se liksom, han hade ju läge på, jag tror det var Poole som var med där på framför mål också, men han valde att skjuta själv. Och det är klart att sådana här gånger när det blir mål, det är, ja, men vad fint avslut det var, men hade han missat och inte passat istället. Nu tror jag i och för sig att Poole hade väl var väl hyfsat markerad ska jag säga, så det var väl ingen jättelätt pass att slå sig, det var därför han valde att skjuta såklart. Men ja, vi ska inte köra fast i det. Bra avslut och skönt med mål och 1-1 på tavlan. Det kan vi konstatera.
Ja, verkligen. Och sen så går det ju bara en bit in i tredje där. Ja, men Nicolas Schilke, vilken spelar. Assist, Scott Poole. Och assisten är jättebra. Det är som halvt bakom ryggen. Hårt. Nästan parallellt med blå linjen. Och han åker på den sidan där borta står. Borta står är ju inte på en kort sida i Västervik, utan den är ju på långsidan.
Mm.
Som att det är ett törn. Och jag hinner tänka, han kommer skjuta slagskott. Ja, han lyfter den där bara som pang, stenhårt i bortre där. Och då tänker man att det här ska vi kunna, fast vi gör en dålig insats, så ska vi kunna städa av det här. Men av någon obegriplig anledning så tar ju då Mustonen en helt onödig utvisning. Det kanske alla är, men den tycker jag såg väldigt onödig ut. Och de kvitterar med mindre än 3 minuter kvar. Så det var ju enormt frustrerande. Hur såg du den där utvisningen, eller den situationen och målet där?
Ja, jag vart ju frustrerad eftersom att vårat boxplay har ju varit så bra. Så tänker man, och det var 7 sekunder kvar på boxplayet ska sägas när de kvitterar, så det var ju alldeles i slutet. Men såklart frustrerande. Så är det ju. Och sen tycker jag, alltså såna här slashing-utvisningar eller interference kan det bli ibland också när spelarna inte håller i klubban och får ett litet lätt slag på klubban och tappar den. Jag kan bli fullständigt galen. Över sådana utvisningar. Just för att du har inget som helst ansvar om du inte är puckförare och håller dig i klubban ordentligt. Du kan åka omkring och liksom hålla det mellan 2 fingertoppar bara. Och jag tycker att det är för då. Jag tycker att den där regeln måste man... Alltså, den är ju svår att säga att man ska se över, men jag tycker att den är inte lätt dömd heller. Och jag tycker väl någonstans att här måste ju spelare som inte har puck liksom ha ett större ansvar. Nu ger du dig in i en kampsituation. Du måste hålla i pucken.
Ja, jag håller med dig till 100%. Alltså det är så här också att det är också det här att det blir så inkonsekvent. Alltså ibland så gör ju också domare liksom bedömningen att ja, men här söker och säger klubbtappande spelare fördelar och då släppte de det. Mm. Så man vet ju inte riktigt. Så att det är ju lite ja, men frustrerande. Sen så är det ju nog nödigt att ta. Som jag minns det, jag ska säga att just borta stod i Västervik, man ser dåligt till andra kortsidan. Plexit är nära och, ja. Mm. Du får fara dit en gång så vet du exakt.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Så man ser inte riktigt, men det känns också som att han tog den inte nära mål eller att det var någon målchans, utan det var på något vis att ja, men vi hade grejer hemåt i den situationen, så att det inte är en nödvändig utvisning att ta riktigt på det sättet att han avvärjde någon direkt farlighet. Så att det känns ju onödigt på det sättet också. Men vi lyckas i alla fall krångla till oss en bonuspoäng där. Och det var ju jättemärkligt, för ingen fattade att det var ett mål. Alltså det var ju ingen jubel och ingenting, utan helt plötsligt, vänta, de står och jublade där borta, vad var det som hände? Och sen när man ser på ja, men tv-depris och så, och sen så ja, men får han ju sådär, årets felträff som glider rätt samt under målvakten där.
Ja, och han skrattar ju gott sen, Postler åt det där. Men det är ju sådär, målvakten gör sig redo för att det kommer ett betydligt hårdare skott än vad det där är. Och det blir inte, utan han liksom tar bort snön på pucken och råkar knuffa vägen lite grann. Men ja, det är vad det är. 2 poäng vart i alla fall. Och den här bortaturnén skulle ha gett oss 6 poäng, tycker jag. Men vi var inte riktigt med och där och påslagna när det behövdes som bäst. Tyvärr.
Ja. Alltså ser man till de här 3 matcherna, vi vinner den som på förhand är svårast på ett ganska övertygande sätt, tycker jag. Sen så är det ju 2 risa matcher. Vi spelar upp oss Västervik, men det är ändå det är besvärande att vi har svårt mot lag längre ner i tabellen. Ibland känns det så att de här ska man kunna städa av. Men vi kunde i alla fall komma hem, och sen så då möter vi Södertälje. Södertälje som vi har varnat för och många andra. Och tänkt att det här är ett sån här motståndare som man inte gärna vill ha. Här tycker man ju också att nämnde Elliot Ekmark presenterar sig igen. Domare dömmål, han slår in en retur. Men då blir det ju cirkus domarkåren. Och inte för att vi ska fastna här igen, men vad är det som händer?
Nej, jag fattar ingenting. Alltså jag har sett det. Jag kunde inte se matchen själv. Vi hade match och... Jag har tittat på situationer efteråt, vilket jag brukar göra. Men just den där så tittade på den och försökte förstå vad som har hänt. Han blåser ju tydligt mål. Det är som att någon säger åt han i örat att det där är inte mål. Det där är målvaktsblockering. Typ. Och så går det 20 sekunder och så gör han washout.
Ja,
va? Exakt. Vad hände här? Och sen åker de ut och tittar på den. Och så bara, jaha. Vad är det ni hittar här? Vad är det de dömer på? Alltså det är det jag ställer mig frågan till. Vad är det som domslutet blir? Och det sjukaste av allt det. Och det här är någonting som jag tycker, ta bort de här domarkommentarerna. Visst, jag kan låta bli att titta på dem. Men det blir ju parodi. Men
så är det.
Då han erkänner, ja, det där är ju ett godkänt mål. Jag gjorde bort mig här. Ja, men du dömde ju mål. Vad var det som fick dig att döma bort målet?
Ja, det som händer det är att det är några SSK-spelare som går fram och tjafsar med han och klaga. Jag menar, felet i grunden är ju den obefintliga bollträffen. Alltså spelförståelsen finns ju inte. Alltså, det har ju hänt många gånger, eller det händer ju hela tiden att ja, men man blåser ju en millisekund efter att målvakten har tagit pucken, och jag vet inte riktigt vad regeln är, men det är väl ett par sekunder i alla fall att man ska hålla i den egentligen. Sen fattar jag att man kan gott blåsa snabbt när det är uppenbart att en målvakt har tagit den, har inte för avsikt att spela den vidare, Men det är ju den här bristen på spelkänsla. Det är ju likadant som vi kom till. Alltså förlängningen emot Mora. Så tar ju Jona pucken och släpper ut den. Men då har han ju hunnit blåsa. Alltså du måste väl kunna ha lite spelkänsla och kunna förstå att här kan det vara ett läge att målvakten spelar ut den. Jag tror till och med kan det vara 3 sekunder egentligen som regeln är. Borde vi väl ha tagit reda på. Men jag har det från någonstans i bakom örat någonstans att det är det.
Ja, men jag har också för mig att det är så. Att 3 sekunder ska målvakten blockera pucken innan det ska blåsa. Och det är den hårdare in. Men om man ser att han uppenbart vill blockera. Han vill inte släppa ut den. Så ska de liksom blåsa då.
Men det här blåsar ju så fruktansvärt snabbt. Han har, kan ju omöjligt veta om han har pucken ens en gång. Vilket han då uppenbarligen inte hade. Och sen så kan jag tycka också att gör du ett fel först, fine. Men det är att du blåser så snabbt så att signalen skulle, alltså det är ju någon millisekund eller några hundradelar förrän Ekmark slänger pucken. Ja, men då kan du, om du har lite känsla där, så blås du bara mål och så tar du att Södertälje spelarna gnäll. Men jag vet inte om det kom från situationsrummet att det är de som har reagerat på att att det skulle ha blåsts innan. Men det blir dubbla fel, tycker man ju då. Att det ena att han blåser för snabbt och det ena att han dömer först mål. Kan man bara ändra att, vänta, jag dömer någonting helt annat. Ja, men det blir ju jättekonstigt. Ja, nu drabbade det oss, så att hade det varit tvärtom hade man väl tyckt att det var rimligt någonstans. Så att det ska man ju vara så pass ärlig att säga. För att han blåser före pucken slås in. Det får vi ta. Men det blir som ett haveri i flera steg. Och ja, lite bättre spelkänsla, tack. Och med det sagt så tycker jag att det här bortdömda målet blir ju ganska avgörande. Tar vi ledningen, då tror jag att vi vinner matchen. Och minne kanske ganska enkelt. Men nu blir det inte så. Och med det sagt så, ja, men vi ska ju ändå kunna producera mer framåt än vad vi gör. Alltså vi får ett mål bortdömt och ta ledningen i en sån här match är viktigt. Och det är värt att kritisera. Men vårat ineffektiva målskytte i den här matchen är också väl värt att kritisera. Så det ska vi ha med oss. Och jag tycker också att Södertäljes insats ska ingen ta ifrån dem. De gör en bra bortamatch. De är liksom lagomt grisig, lagomt klägga mitson, lagomt sådär. Ja, men på bortaplan. De gör en bra insats utifrån de förutsättningar som de har i en sån här match. Vi ska kunna producera mer framåt i alla fall. Mm. Sen är ju, alltså, ja, så på tal om släkten är värst, det blir man alltid irriterad på. Den som avgör matchen, men det är ju vad det är, Norbe. Men vad har du mer att säga om det här?
Nej, jag såg ju som sagt var inte matchen. Jag har inte sett den efterhand heller, mer än små delar ur den. Och jag tycker väl att, alltså, Södertälje, de har ju typ en snittvikt på 4 kilo mer per spelare också än vad vi har.
Mm.
Sen har vi kanske några som är, ja, vad ska man säga, lite små också. Eller lite små. Nick Schilke kanske inte, man får säga att det är en av de stora spelarna, inte Fitzgerald heller. Men alltså 4 kilo per spelare i snitt är ganska mycket mer när man tänker till hur de är. Och det är som att Södertälje sitter på en trupp med liksom 22 Rahimis.
Ja.
Och jag tror att sen är det klart att spetsen kommer det kanske att märkas av i längden, men jag tycker någonstans så är det att de kommer att vara obehagliga i slutspelet, tror jag. För de lyckas ju. De har ju, alltså Linus Widell har ju kommit till rätta. Det kan vi inte säga någonting annat om. Och det är det som skrämmer lite grann, att de kan ställa till det ordentligt. Jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva möta dem i ett slutspel, för jag tycker att de är obehagliga på så vis.
Så är det. Och det kan vi också säga då, att bara för någon dag sedan igår när vi spelade in där så knövlade de ihop Västerås med 6-1. Så att nu finns det kvaliteter där. Nej, men vi lämnar den där hem. Vi fick en poäng och sen så går det ett par dagar och så möter vi då Mora. Och det är få gånger där jag ser oss som underdog innan en match. Men jag tyckte faktiskt att här är Mora favoriter. inte bara som någon försvarsmekanism, men i den situation som fanns där och då, så tycker jag att ja, men våra favoriter, vi hade de 9 vinster senaste 10 eller något sånt, och formstark, och Johan Persson som gör mål på allt, och nej, men de har sett riktigt len och fin ut. Så att jag tänkte, nej, men det här kommer att bli jobbigt. Och det tog väl ungefär en blinkning, så tänkte man, alltså jag hatar när jag har rätt. Det är vinteckningen, Kronor är tillbaka i det här med drällandet med pucken. Och så är det den stenhårt pass genom ja, liksom inframför mål där, och Persson gör 0-1. Och så blir det 0-2 också då, tämligen då snabbt efter. Och det är för övrigt ett bra avslut, men är inte för dåligt. Är det Kim, va? Johansson? Måste vara,
ja,
närmare.
Ja, alltså deras blad 2-0.
Blad.
Jag tycker att det är dåligt. Det är dåligt både av Kim, men det är även dåligt av Bengan. Alltså Bengan ska ha en släng av sleven här, tycker jag. De är 2 gubbar som jobbar hem och har liksom kontroll på det där läget. Jag tycker i det här läget att Bengan kan säga åt Kim, gå hårt på spelare, jag tar bakom dig. Alltså att han backcheckar ner så att han kan ta, eller tvärtom. Att Bengan kliver på spelaren, för han, så långt efter var han inte. Ett par skär till så hade han kunnat åka kapp och störa han ordentligt. Men vi släpper. Han gör ju det han vill. Han vill komma på sin starka skottsida då han är rightare. Och han möter en leftarback, vilket leftaren får svårare att stöta mot pucken med sin klubba då. Och det är ett kliniskt avslut i gubbhörnen. Inte alls så hårt, men förnedrande snyggt får vi väl ändå någonstans säga att det men jag tycker att den där situationen skulle Kim och Bengan hanterat bättre, för vi var alla var med hemåt. De spelvände ju med att de var trötta. De hade typ 1 eller 2 pigga gubbar inne. De andra åkte och bytte. Och det är det som retar mig nästan mest. Att det får bli så där. Att vi inte kan gå hårdare åt en sån där spelare. I det där läget. Men det är hatten av. Det är ett fint avslut och så. Men otroligt frustrerande måste jag ändå säga att det var att se. Och jag retar mig nästan mer på det första målet vi släpper in. Alltså det den hanteringen av Kronor om att slå någon lös backhand chip mot Fitzgerald som har en gubbe på sig i det läget. Nej, vet du vad? Jag tycker att det är lite för dålig känsla där i hur man ska hantera pucken.
Ja, men det är ju lite som vi var inne på. Vi spelar inte riktigt ordentligt. Vi måste vara rejälare, noggrannare och på något sätt göra saker och ting ordentligt när vi liksom gör dem. Alltså efter den perioden tänkte man att det här är ju vad det är det. Men sen är det ju märkligt att, alltså, att momentum kan skifta så snabbt både mellan perioder och inom perioder. För helt plötsligt så kom vi ut som ett helt nytt lag andra perioden. Och då tänkte man att nu fick de sen avhyvling, vilket de väl säkert fick. Vilket ju allt tyd på tv-sändningar och annat. Men vi gör ju 2 snabba där. Och mindre än 5 minuter så har vi kvitterat till 2-2. Och man tänkte nu snabblar. Blir det här roligt. Men då gör vi ju, lyckas vi med konststycket att too many players on the ice. Jag vet, vi har ju tjatat om det här 58 gånger. Jag blir det så matt så man vet inte vad man ska säga. Hur är det möjligt? Och länge var det ju också. Det var inte så här att det var bara något dåligt byte, utan vi har åkt omkring i flera sekunder. 6 man i anfallszon.
Ja. Och jag trodde ju först, för jag tyckte att det såg ut som att det var Mora som åkte på den, ska jag säga.
Mm.
För de var för många på isen, Mora också. Men vi spelade ju mer tydligt med 6 man. Det var ju i samband med ett byte som de var. Jag tror att de var 7 spelare på isen samtidigt, som ändå på något sätt var hyfsat delaktiga-ish, ska vi säga. Men att vi åker på den är liksom solklar när jag sett den efterhand. Där och då kände jag, men varför åker vi ut? För jag reflekterar inte över det förrän jag såg det efterhand. Bara, oj, vi är jättemånga.
Mm.
Så att det är ju en solklar. Men det är faktiskt obegripligt hur vi än en gång lyckas ta en two man. Det är imponerande någonstans, får vi säga. Och där är det ju vi fipplar ju med pucken där. Vi har ju läget sluten, men vi lyckas ju inte få ut pucken. Och det här tycker jag var ett signum matchen igenom. Pucken studsade och for. Vi fick inte med oss den någon gång. Vi var typ 3-4 på pucken nästan hela tiden. Och det är så fruktansvärt frustrerande att se på. För jag fattar ju hur spelarna känner också när det bara studsar och far. Och ingenting studsar med.
Men vi var lite stressade också, tycker jag. Alltså vi hade lite läge, men vi stötte lite för hårt. Så han fick ju komma in rätt in i slottet, Ilestedt där. Gör ju ett snyggt mål att sätta en lågt gubb. Men det är ändå att det där känns lite onödigt. Men det var inte som att vi hade lärt oss av det, utan vi drar på oss en utvisning igen. Och sen så då Johan Persson, ytterligare en gång, den spelare som man inte ska ge möjlighet. Och det är ju, det måste man bara lyfta på hatten. Det är ett sånt snabla snyggt mål. Pang upp i plockkrysset bara. Det svishar bara till och sen så var det tvåmålsunderläge igen. Mm. Hur var känslan då? Alltså inför tredje, tänkte man bara, men vi gav den push och sen så får vi spela av där och hoppas att vi kräm ut oss. Eller hur tänkte du?
Nej, jag ska vara helt ärlig och säga, jag gav upp. Alltså vid 2-4 kände jag, det här är bara skit. Jag orkar inte med det här längre. Jag tänkte att nu är matchen över, de får vinna den här matchen, spela av tredje perioden, inga skador. Sån bra supporter var jag i fredag, för jag kände att det här, för som det hade sett ut fram till tredje perioden, kände jag att vi inte liksom, alltså allt det här studsandet och det, att vi får inte riktigt fast i pucken ordentligt och sådär, så nej, jag kände mig otroligt uppgiven. När Poli gör 3-4 så exploderar hela arenan liksom. Men jag var fortfarande otroligt skeptisk och bara, okej då, vi är nära men vi är ändå inte där idag, så kändes det. Och så går det bara någon minut till så gör han 4-4 och då kände jag, men det kanske kan bära vägen ändå, det kanske kan gå vägen. Och vi hade ju bud på mer också, ska sägas.
Ja, nej, men här ser man ju, Det måste vi ändå säga, att nu klubbledningen med Kent i spetsen har lärt sig. Det låter ju jätteförmätet att säga så, men jag tror man fattar att alltså man måste ha spets. För att spets kan vinna matcher fast det inte ser så bra ut i alla fall. Och liksom, det är ju rena viljemål. Pucken ska bara in.
Mm.
Och man är på rätt ställen och man grisar. Och jag tycker också man ser på Skilke. Han är inte, som vi sa förut, inte en superstor spelare, men han grisar. Han är på dåligt humör. Man märker att de bryr sig.
Mm.
De vill verkligen vinna det här. Så det är ju fantastiskt. Och sen så att, jag menar, att det bum ska ringas på allt. Ju blir man ju vansinnig på. Men det har vi. Vi kan lämna det där här. Men alltså lite fingerspitzengefühl, tack. Så kanske ni fattar. Sen vet jag inte om det är vad som är situationsrum och inte. Men jag kan många gånger tycka att, men kan domare ha lite ryggrad och döma själv? Och döma ordentligt, för det tycker jag var helt uppenbart.
Ja, men de kollar ju på den typ för att deras målvakt skriker på domaren typ att han blir pååkt, fastän att det är deras egen spelare som åker på han. Det är ju därför de ringer på det. Men det är ett såklart hockeymål, det är ingenting att säga om där. Än om det hade varit Polis skridsko som hade råkat nudda målvaktens skridsko, så tycker jag fortfarande inte att det är en tillräckligt stor rör. Alltså, jag tycker att det blir för tramsigt. Och det här med att det pratas om coach och kärlek och sådana saker, jag är livrädd för det. För med tanke på hur dåliga vi är inom svensk ishockey på att videogranska saker i arenan, så kommer ju matcherna att ta 3 timmar. Och jag vet inte riktigt om jag vill att vi ska ta det dit. Att det tar lång tid på grund av skador och sådana saker på isen, att det måste innan, det är en sak, för det händer inte varje match. Men jag menar, coacher känner sånt, det kan hända ofta, men när man tittar på hur det går i NHL, de gånger det tar jättelång tid, så är det liksom, då är det verkligen att det är små marginaler. Men jag tycker att de är överlag, så är det typ 30 sekunder, sen har de tagit beslut och så är det klart. Men här i Sverige, där är ju den solklaraste av alla solklara, den tar 3 minuter.
Ja, men man kan väl i en förlängning i en sån samtal eller i en sån diskussion, kan jag ju tycka i så fall att, men då ska man införa coaches challenge, så måste man ju då samtidigt begränsa situationsrummets möjligheter att påverka. Alltså man ska ta bort den möjligheten att i en sån här situation så ska ju snarare vara att domaren dömer mål och så får coachen utmana om han vill i så fall. Alltså med risk för 2 minuters utvisning.
Ja.
Så att det inte blir att det ska finnas som säger, flera led, att situationsrummet kan ändå påverka. Ja, men antingen så får coachen utmana eller så är det mål, punkt.
Ja, exakt. Dit ska jag vilja komma. Och så tycker jag också så här, då tycker jag att någonstans så här, kan man sätta en tidsram för det här? Domarna får 45 sekunder på sig med bilderna och se. That's it. Ta ett beslut efter det. I sådana fall. Men vi ska inte köra fast vid det där. Vi konstaterar i alla fall att det blir 4-4 på tavlan. Matchen går till förlängning. Vi hade bud på mer innan det var full tid. Men vi lyckades inte. Vi går vidare till förlängningen. Och där trodde man ju till slut att men nu blir det straffar. Men Nick Schilke, han ville annat. Han kom in från, han har precis blivit inbytt. Tror jag. Eller han kommer från bänkhållet i alla fall. Och gör ju en fin inåkning i zon. Och trampar inåt i banan. Och avlossar. Jag tänkte bara, men skjut någon gång människa. Och skjuter ju. Och pucken. I gubbhörnet, får vi säga.
Ja, det är gubbhörnens avsnitt det här.
Ja.
Det är ju, det är ju ett fantastiskt hockeymål också. Och man blir så otroligt, otroligt glad när man ändå avgör en sån här gång. Och det är också så otroligt roligt att se hur glad han blir. Och hur glad alla blir över ett sånt här mål. Han bryr sig verkligen. Uppfattar man det sånt. Det är fantastiskt. Och... innan det ska jag också säga att, jag menar, att Poli blir förärad en egen ramsa.
Mm.
Kanske var hög tid. Det är fantastiskt trevligt också. Det hördes tydligt genom tv-rutan på mitt håll. Då. Ja, men i det stora hela, om man ska sammanfatta den här matchen, så tycker jag att det är ju ett styrkebesked ändå. Alltså vi är gubbar kort. Skadeläget är inte bra. Vi är gubbar kort. Det ser dåligt ut vissa delar utav matchen, alltså vi är inte på plats när matchen börjar och allt det här, likväl så vinner vi. Och det tycker jag, det är ju ett styrkebesked att vi slår seriens formstarkaste lag, fast våran insats, Björklövens insats, lämnar mycket i övrigt att önska.
Ja, verkligen. Om vi ska titta på lite orsaker, så sägs det att vi är inne i en tyngre träningsperiod nu. Och det är inte bara på is utan även på gymmet. Och det kan ju förklara då varför det ser lite trögt ut, det är lite dålig timing och sådana saker. Men det vet man ju kanske inte alltid när man sitter och ser matchen eller sådär. Och vilket gör att man då kan bli fullständigt galen över hur det kan se ut som det gör. Men otroligt glad är jag över poängen, även fast jag hade gett upp. Och... vi hittar en väg att vinna och det är ett styrkebesked om något. Det ska vi veta. Och sådär. Jag såg, när jag kom hem sen på kvällen, så såg jag faktiskt eftersnacket efter matchen. Jag såg slutet på matchen och så såg jag även då eftersnacket. Där man intervjuer med i vinnande lags omklädningsrum och sådär. Och så även med förlorande coach och sådär. Och jag måste säga det att Johan Hedberg är nog en av de tränare i Hockeyallsvenskan, eller Hockeysverige totalt sett, som jag gillar bäst. Mm. Det är liksom ingenting som, han står inte och ursäktar sig på något sätt. Liksom. Han konstaterar bara att vi är för dåliga på att stänga matcher. När vi leder med 4-2, då ska vi kunna stänga matchen. Liksom. Men vi blir lite dåliga, vi missar i detaljerna och liksom förlorar matchen mot ett sånt här bra hockeylag, kan man inte göra det. Och jag tycker att han alltid har varit saklig, och han åkte på en böter i fjol var det väl, när han klagade på domarna, vilket det var rätt av honom. Jag tyckte han hade helt rätt i den bedömningen han gjorde då, men att han var dömd ändå för att han klagade på dem, vilket är trams. Jag tycker att han är saklig och har rätt saker, eller kommer med rätt saker och fokuserar på rätt saker. Så att, och mediatränad, det märker man att han är. Så att hatten av till honom. Och han är även klar för Örebro, som jag har förstått det, för nästa säsong.
Ja, Det sägs det ju. Och det är väl, jag tror inte att det har någon betydelse på det sättet. Att det, alla vet att det är så här branschen fungerar. På ett sätt, jag vet inte hur, vad jag har för grund för det, utan det är bara så att man gissar. Men det förvånar inte alls. Alltså han har gjort det bra i Mora, som du säger, verkligen sympatisk och kunnig. Så det är nog inga konstigheter. Nej, men vi får väl vara nöjda att vi, som matchen nu blev, var 2 poäng är bättre än 0.
Ja.
Som det gott och väl att kunna bli. Men vi avslutar spelade matcher så och fortsätter. Vi ska spela match nu på onsdag borta mot Djurgården. En match som man kanske, om man inte hade haft godartat lägesyrsel, hade kunnat fara på. Om man har haft tid i övrigt. Men nu ska jag inte göra det. Men vad tror du om den? Jag tänkte spontant att det är perfekt att möta dem nu. Nu har de nolla mod och på ett sätt så har ju en del press släppt från deras sida. Men jag tror också att de kan ha en press att, ja, men nu är vändningen här. Nu ska vi med sand köra över allt och alla. Vi kan fara dit. Och är vi påslagen och så spelar vi bra bortaspel. Och sen så tutar vi och kör, så har vi... Ja, jag tycker vi har goda chanser på poäng där också.
Ja, ja. Absolut. Det har vi. Det är klart att de vill ha revansch från förra gången vi möttes. När de åkte på Stordäng här uppe i Umeå. Men jag tycker att vi... Som du säger, det är ett perfekt läge att möta dem nu. Vi måste studsa tillbaka ordentligt. Vi börjar bygga någonting ändå. Sådär mot Mora. Och så kanske träningen släppt lite grann. Och att det får börja lossna lite. Så att det ska bli intressant att se hur matchen går på onsdag. Men hovet är hovet. Djurgården är Djurgården. Järnkaminerna kan trycka på och ge det stöd som behövs. Precis som Green Devils kan göra här uppe i Umeå. Så att... det ska bli intressant att se hur vi tar oss an den matchen. Nu har ju, ska vi säga, alla de ursäkter som Garpenlöv hade i förra matchen, de är ju tillbaks nu i stora delar. De har fått tillbaks Carl Lindbolmål, de har fått tillbaks alla juniorer som var väg på junior-VM och sådär. Så att vi får väl se då hur det ska komma till att se ut. Men vi har goda chanser på 3 poäng, absolut. Jag tycker att tar vi 3 poäng i den här matchen, då känns det som att då är det inte Djurgården vi ska vara oroliga för om andra platsen i tabellen, utan då är det andra lag som är närmare till hans för att stöka till det för oss där.
Ja, ja, men det tycker jag. Jag håller med dig. Det är ju en riktigt rolig bortamatch, men det är ju också en svår bortamatch. Det är väl mycket klyschor som ska till igen, men undrar om inte att alltså första målet och allt det här kan vara ganska viktigt. Ja, vi hoppas på god samling på bortastå, så skrik högt och sjung stolt. Det är väl kanske det vi har att säga om den matchen.
Ja, vi får väl se om vi får väl inte tillbaka någon spelare vad vi vet. Vi ska prata lite trupplägen om en stund, men... Så att det är väl, vi får väl tänka att det är samma lag som spelar mot Djurgården som har spelat nu senast. Helt enkelt, än om jag skulle önska att vi hade tillbaka fler gubbar. Och kanske bytte ut någon. Så jag tycker att Jussola sitter på läktarna tyvärr. Men ja, vi får se vad det blir. Men jag hoppas på 3 poäng som alltid. Och jag tycker att vi har goda chanser att ta dem.
Ja, det tycker jag också. Ja, men vi fortsätter. Truppläge, och det hör ihop också med när man kommer in på kommande matcher. Wiklund och Johansson är ju fortsatt borta. Wiklund ska ju vara närmast. Men vi kan ju inte räkna med han än. Vad vi förstår, Olofsson kör ju, vilket är ju väldigt positivt, att han kör med laget. Men är ju efter konditionsmässigt. Vilket ju inte är så konstigt. Alltså har du en hjärnskakning och haft flera och kanske en kraftig hjärnskakning då. Så kan du ju inte träna. Alltså, men har du skadat handen. Som Freddan till exempel. Ja, men du kan ju cykla träningscykel. Du kan ju göra mycket annat. Men du kan ju inte göra någonting. Så att då tar det ju ett tag att träna kapp. Även om det är ju liksom elithockeyspelare så att de är lätt tränade, så får man ändå vänta till att han är helt i kapp. Och jag tänker att vi ska inte stressa fram någonting. Det är bara positivt att han kan träna det fallet. Men vi har ju som sagt lånat in Elliot Ekmark. Och jag tycker han ser fin ut nu när han har fått några matcher.
Ja, absolut. Jag tycker att det är en bra värvning. Eller ett bra lån, ska jag säga. Tycker inte alls att det är liksom han är bra på rören. Jag tycker han är duktig på i närkampssituationer. Jag tycker inte alls att det ser så krångligt ut och besvärligt ut, utan jag tycker att han gör det enkelt. Han har en fin bössa också, tycker jag. Och det ska bli spännande att se när han kommer in i grejerna mer och mer också liksom. Inte sagt att han inte kan spela hockey, utan mer att bli bekväm i laget och gruppen och med spelsystem och alla sådana saker. Så att, nej, spännande spelare. Men det är sagt, vi måste ha in fler gubbar i truppen. Det är inget snack om den saken.
Ja, ja, men här måste man ju ta bladet från munnen. Alltså, vi måste ju värva in fler. Alltså, vi lider så enormt av att vi inte har fullt lag. Alltså, nu låter det som att vi sitter och bärsar mustanen, och det gör vi inte så. Utan vi konstaterar i det, just i hans fall, han är egentligen forward, han kör som center. Han gör det bra utifrån sina förutsättningar. Men den linan lider av att det är tre forward som kör samma lina.
Mm.
Vi är centrar kort, och det måste värva spelare. Och jag menar, vi är inte sportchefer. Fine. Vi är vanliga supportrar som sitter och tycker massa saker. Men den rätten har vi. Och människan åker till månen. Det är klart att det går att värva hockeyspelare. Så att jag kan ju tycka att vi har sökt center hur länge som helst. Och jag förstår att man inte kan bara värva hip som happ. Men alltså, jag förstår samtidigt inte, men hur svårt kan det vara? Hur omöjligt kan det vara att få värvningar in nu? Ja, det kanske är helt omöjligt, jag vet inte. Men jag tycker andra lag har ju värvat spelare. Modo har ju värvat ett par stycken till exempel. Västerås tog ju in någon jänk där också till exempel. Jag vet inte hur bra han är, men det är liksom, för att stryka under min poäng, det går nog att värva i och med att andra lag gör det. Sen så kanske vi faktiskt siktar på en annan hylla, vilket jag ju gissar och hoppas. Det är ingen breddvärvning som ska in, utan det är spets. Men det är ändå frustrerande att se att vi spelar nu match efter match, vecka ut och vecka in, med icke full trupp, vilket gör då att vi förlorar poäng på bortaplan mot Tingsryd och Västervik, som vi inte egentligen ska behöva göra. Jag menar, med fullt lag så vinner vi en sån match oavsett. Det står inte 4-0 efter en kvart mot Tingsryd om vi har fullt lag. Det kan jag pantsätta ganska mycket på. Så det är frustrerande. Vi ligger fortfarande tvåa och vi ligger bra till. Men det känns frustrerande att det inte händer någonting. Vad säger du?
Nej, jag är också frustrerad över det, men det är som du säger, vi tittar kanske på en liten annan hylla och vi letar spets. Men samtidigt är det så här, veckorna går, och jag vill inte heller att man liksom dunkar in dem precis i samband med att slutspelet ska dra igång. För då tycker jag att det är lite för sent. Jag tycker att vi hellre vill ta in någon nu som hinner liksom, han får de här avslutande omgångarna i serien. Att anpassa sig, testa på spelet, komma in i grejerna liksom och lära känna gruppen eller den biten. Så när man kliver in i slutspel och när kanske kravställningen blir annorlunda och allting liksom drivs upp i tempo och annat på ett annat sätt, då är han där och redo.
Mm.
Det är lite dit jag vill komma, att eller vi måste dit. Det är dit jag vill att vi ska vara. Än att vi ska ta in någon som kommer in precis i samma veva som slutspelet drar igång. Nu stänger ju fönstret 15 februari. Och det är ju lite mer än drygt 3 veckor bort. Eller det kanske till och med 4 veckor bort. Och ja, jag känner någonstans att vi måste försöka få in spelare i tid. Serien avslutas ju. Ska se här, 10 mars. Men det är ju, vi ska se, vi är omgång 40. Ja, 45 är ju den 15 februari. Så att det är inte, det är liksom sex, sju matcher till efter det i grundserien innan det är dags för slutspel. Så att det är klart, det finns tid, men jag tycker att det kanske är lite för snårt om tid att, att komma in i grejerna ordentligt. Men vi är som sagt, vi är supportrar som får, vi sitter och tycker en massa saker. Men jag tycker att det borde kunna, det måste finnas spelare där ute som vi ska kunna värva in i tid istället för att det ska komma in någon 23:59 den 15 februari.
Ja, det är ju det man vill i alla fall. Så får vi ju, det återstår att se hur allting blir. Att det kommer komma in spelare kan vi ju vara säkra på. Men det är så snart som möjligt. Men vi litar ju på Kente. Någon annat ska ingen tro. Men man undrar lite grann vad det sitter. Men oavsett vilket så ska det bli intressant när det senare bombas in någon fet spelare, så får man väl sitta och skämmas då. Men tills dess, vi lider av att vi inte har fullt lag, och det är inte för, återigen, vi tänker alltid människa först, spelare sen, men nu tycker jag vi har ju ganska stort urval på, vi säger Nyholm, Härjestam och Ekefjärd ännu mer. Ja, men det är ju i mångt och mycket division 1-spelare. Ekefjärd, han gör så gott han kan med sin storlek, men det räcker ju inte till. Så vi behöver helt enkelt fullt lag, för att ta då något exempel. Ja, men vi lämnar det tills vidare och hoppas att så fort som möjligt så kommer det att komma in några bra nyförvärv. Vi fortsätter. Ja, vad säger du?
Epelövaren, nu sitter jag här fullständigt livrädd vad du har grävt fram för någon spelare. Men vi kör, det blir kul det här.
Ja, men det här, det måste vara att det är lite rip-off från annat håll, det får så vara. Jag tycker det var en rolig idé av dig, så vi kör vidare. Epelövaren alltså, vi gräver fram en spelare som har spelat under tiden vi har någonstans hyfsat fört Löven, så att vi drar inte fram några från liksom 76. För det blir lite för svårt för oss. Utan, och sen när jag gjorde det, ska jag säga, det är lite svårt att lite bedöma, ja, men vad är en lätt och svår fråga, för nu, jag kör nu 5, 4, 3, 2, 1 poäng, så att man det är lite svårt att bedöma vilken som är svår och vilken som är lätt, men vi tutar och kör här, så ser vi. En spelare alltså, 5 poäng, gjorde hockeyallsvensk debut genom att göra en match i Mora IK säsongen 99-00.
Oj, då är det någon av de här äldre. 99-00 i Mora. Ja, nej, jag måste ta nästa på 4 poäng.
Ja, tanken är att det ska vara svårt, tänkte jag.
Ja, nej, men det är rätt. Det är rätt. Ja. Jag kom nog bara kanske på 1 poäng ändå. Så att...
Ja, men det är ingen fara. 4 poäng. 1,90 lång, 103 kilo mas.
Oj, en dalmas. Ja, hör du Josef. Det betyder att han måste ju vara hos oss en tag efter oss det där då.
Det stämmer, kan jag säga.
Men hur länge? Dalmas. Ja, 3 poäng.
3 poäng. Back. Gjorde 61 matcher i Björklöven och skrapade upp 1 mål och 10 assist.
Back från den tiden. Alltså det är så här. Jag sålde en bil till en gammal Löven-spelare. För, kan det vara 15 år sedan kanske? Det var Jimmy Danielsson.
Är det din gissning?
Ja, jag lägger in min gissning på han.
Ja, men då skriver upp den på 3 poäng.
Ja.
Då fortsätter vi på 2 poäng. Värvades från Teg och debutsäsongen 05-06 i Björklöven fick han ihop 93 utvisningsminuter, överlägset mest i laget. Och 1 poäng. Smeknamn Bam Bam och avled tragiskt i en motorcykelolycka 2010. Så du har helt rätt, Jimmy Danielsson. Snyggt!
Ja.
Men att du tog det på en bilaffär.
Ja, det var så här, jag kände igen han så fruktansvärt när han var och tittade på bilen. Så det bara, var har jag sett den här människan? Sådär. Och han liksom så, han var så otroligt rolig. Pratsam och så där. Alltså, nej, men du vet, jag håller på med hockey. Jag bara, okej. Okay. Liksom så här. Började spela. Jag lät det som bara var lite grann. Så här, ja, nej, men jag spelar i Björklöven. Och ja, det är ju vad det är.
Ja.
Det är så. Ja. Så att, nej, och jag minns det. För när han då gick bort, så minns jag att det var så tragiskt på det sättet också. Gick bort. Körde ihjäl sig helt enkelt.
Ja. Nej, men det, så är det ju. Nej, men vad man minns av han var att han var ju stor och robust.
Ja, en rejäl pjäs. Något annat kan man inte säga.
Så var det. Nej, men 3 poäng, det är mycket bra, måste jag säga. Tack. Vi får se om det här blir ett återkommande koncept, men det känns nästan så, va?
Ja, det är roligt att skicka in det emellanåt i alla fall.
Ja. Nej, men snyggt. Vi fortsätter. Ja, men lite övrig hockey måste vi ta. Nu när jag har varit sjuk, så man inte har gått utanför dörren, så har man slökollat på lite tv så mycket man orkar. Så jag kollar lite, eller ganska mycket, på Rögle Malmö här nu senast. Och du vet, Malmö går ju fortsatt tryggt, uppenbart. De ligger ju helt sist och allt tyd på kval. Men alltså, det är inte så att man ändå inte lite tycker synd om Malmö. För jag tycker ruskigt vad de skapar och ruskigt vad de bränner. Och det har ju tidigare matcher som man har sett också. Det är som att det har fullständigt mentalt satt sig i huvudet. Att de kan ju skapa vilka lägen som helst. Men pucken går inte in. Ursäkta. Mm.
Ja, nej. Det är ju tyvärr så att de jag såg också Rögle-matchen. Och precis som du säger, så de skapar ju tillräckligt mycket för att kunna göra mål, och de har ju skotten och sådär, men det är som att det vill sig inte till. Sen ska vi säga också att Rifalk gör en riktigt, riktigt, riktigt bra match i Rögle-målet. Han gjorde ju någon riktiga dunderräddningar där också. Han säger ju även någon gång, liksom, de säger under sändningen, det finns hockeyräddningar och så finns det hockeyräddningar. Mm. Han tar ju en helt sjuk sidledsförflyttning som han tar med spaden. Och där tror jag till och med att Malmö-spelarna tänkte, men här, nu är det mål. Men icket. Han stängde den också. Så att, nej, allting tyder väl för att det blir kval för Malmö i år.
Och ja, men det kom det ju att bli. Jag vet inte vad som skulle hända. Det är något exceptionellt. De har ju över 10 poäng. De har 12 poäng upp till säker mark.
Mm.
Och det är ju, ja, men vad är det? 15 matcher drygt kvar. Alltså det är så mycket att ta igen. Och som det ser ut nu så skulle de möta HV71 där då. De har i alla fall hyfsat häng. Vinner de nästa så har de ju häng på att klara sig kvar. Men ändå så är väl det ingen större gissning att tro att det är de som ska mötas.
Nej.
Men det har vi ju sett förut. I fjol så var Djurgården ändå hyfsat mer inne i det sista. Inte riktigt kanske, men Timrå var ju avhakad tidigt.
Mm.
Men då var de också förberedd för ett kval. Mm. Så att jag tycker inte att det är givet. Om det är Malmö och HV möts, så tycker jag inte att det är självklart att HV ska vara stor favorit där.
Nej, nej. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så är det ju. Det blir intressant att följa avslutningen i SHL. Något annat kan vi inte säga där heller. Än om Hockeyallsvenskans avslutning är nog så viktig, eller viktigare för i alla fall för mig.
Ja, för ja, men det går inte ens att jämföra.
Nej.
Så är det ju, men hockey som sport är kul, så att har man möjlighet och tid så brukar jag titta också ändå. Men vi kan lämna SHL därhän och bara prata lite NHL. Nu den här Connor Bedard, så alla vill ju drafta han. Och som det ser ut nu, lite snabbt, alltså jag följer Montreal mest. Och lagen man ställde upp med senast, så måste man ju börja läsa på. Men alltså, vad är det för lag? Alltså, hälften har man ju knappt hört talas om ens en gång. Men likväl så är ju som att de är storebror i Kanada i alla fall när man möter Toronto. Jag, inte för att vara dryg, men det är helt otroligt att Toronto med det lag de har som fullständigt ska bara köra över Montreal. Men det gör de inte. Utan Montreal vinner övertid ändå.
Mm.
Man funderar på hur det ens är möjligt. En spelare som har blommat ut där ganska mycket, Cole Caulfield, lite som en parentes vill jag ändå nämna. För han är född 2001, vi har nämnt han tidigare, men 1,70 lång bara och 79 kilo. Han är, alltså vilken målskytt. Har du sett någonting av han?
Lite grann har jag sett faktiskt. Jag har grävt fram lite highlights.
Ja, nej men det är en spelare som kommer att bli en här nu, alltså en supermålskytt om det här fortsätter. Nu ska han opereras. Jag såg axeln var paj. Mm. Och det finns en del som har kritiserat också som menar att han skulle ha fått operera sig tidigare. Jag vet inte om det är något liknande som Lindgren har, det gissar jag bara. Men det är i alla fall så är det roligt att se att man är inne i en rebuild, helt uppenbart. Men ändå så alltså spelarna som är där går ju aldrig med på en sån tanke. Utan de vill ju vinna varje match och gör vad de kan för att vinna.
Mm.
Så det är alltså varje given match så kan alla lag en här slå alla. Även fast det egentligen inte ska gå, så går det i alla fall. Men alltså Connor McJesus, vad säger de han?
Ja, alltså det är på riktigt. Det är häftigt att man ändå får uppleva det. Och att man får vara med om det, tycker jag. Men alltså som han spelar ishockey just nu. 40 mål, 48 assist på 48 matcher. 88 poäng efter 48 matcher. Det är på riktigt helt galet. Det är, man säger, vad är det som händer? Han pejsar just nu på 150 poäng i grundserien. Och det är ju bara tidigare, alltså två tidigare spelare som har gjort det här, som jag fattar det, och det är Wayne Gretzky och Mario Lemieux.
Ja, och det sjuka är att man har fullt så att hålla sig på slutspelsplats.
Dessutom.
När de har han och Dreisaitl så är det ju konstigt.
Kan ja, man de tycka. Toppar ju poängligan tillsammans. Ja. Och med ganska god marginal också ska sägas ner till tredjeplatsen. Vilket gör det hela än mer anmärkningsvärt att de ligger där de ligger. Men det är som det vi har pratat om här om Björklöven. Secondary scoring. Något sånt verkar inte finnas i Edmonton. Nå finns det, men inte kanske i den utsträckning som skulle behövas. Med tanke på hur mycket som Connor McDavid och Leon Draisaitl står för i det där laget. Så att, det är helt galet. Och det är häftigt att man får följa och se det.
Nej, men alltså vilken spelar. Alltså det är otroligt att det i en modern hockey som det nu är finns utrymme för sådana. Men alltså hans skridskåkning är ju helt sanslös. Det är som att han kan i varje givet tillfälle åka från alla andra människor i världen.
Mm.
Alltså, och ibland bara på några korta skär. Alltså han behöver inte få upp farten utan det är bara, ja, han har sån majestätisk åkning.
Mm.
Så det är otroligt. Det ska bli så otroligt intressant att se. För ja, men Stanley Cup, det är det största du kan vinna i hockeyvärlden. Så enkelt är det.
Mm.
Att lyfta bucklan, det är storslaget.
Och det vore lite sorgligt om en sån här spelare inte någon gång får göra det också.
För... Ja, och framförallt vore det konstigt.
Ja, för om man ser man bakåt, både Lemieux och Gretzky gjorde det. Om vi tittar tidigare stora kanadiker, liksom så. Sidney Crosby är ju fortfarande bra, men han är ju inte så bra som han har varit. Han har också lyft bucklan, men alltså det känns lite så här, sitter Connor kvar för länge i Edmonton, no offense, så tror jag att risken är att det inte kommer att bli något där. Om de inte gör en rebuild på en säsong bara och lyckas bygga ihop en riktigt stark trupp. Men som det ser ut nu så är det inte ens nära. Men han är 26 år gammal. Gott om tid kvar känns det, om inte han åker på någon dunderskada. Men det känns som att ska han börja få vinna någon stora grejer eller Stanley Cup då, så kanske han måste röra på sig.
Ja, han är ju inne i sin prime. Och hur lång prime är vet man väl inte. Men den är väl några år får man väl anta. Men det går inte att slarva bort så mycket, precis som du säger.
Nej,
ja. Nej, men vi kan lämna det där hem. Vi har nämnt lite bara så, men det är NHL är världens bästa liga. Det är bara så. Och det är otroligt roligt att få se grymma spelare. Vi fortsätter. Men lite övrig sport. För min del så är ju NFL-slutspelet i full fokus. I natt när vi spelar in det här så möter San Francisco 49ers Dallas Cowboys hemma i det som är en motsvarande kvartsfinal. Divisional round, som det heter. Och jag är oresonligt peppig för den matchen. Lite nervös. Inför förra avsnittet så pratade vi om Seattle i förra omgången av slutspelet, första omgången. Och det gick ju programledigt. Man knövlade ihop dem ganska ordentligt innan det var färdigt. Så det var man ju nöjd över. Men San Francisco och Dallas, det är en ganska klassisk rivalitet. Från och till i alla fall. Den går långt tillbaks. Alltså, för den som nu inte vet, alltså San Francisco är en av få klubbar som har ganska många titlar. De har fem. Lombardi-troféer vunna. Vunnit Super Bowl 5 gånger. Och vid ett par tillfällen där så är det ju att man har mött Dallas i motsvarande semi. Det finns någonting som kallas för The Catch långt tillbaka till 1981 som satte riktningen för San Franciscos framtid egentligen. Joe Montana på den tiden och allt det där. Och det var mot Dallas. Och sen så möttes man i början på 90-talet där Dallas vann ett par titlar och slog San Francisco i semi. Så att det har ju, liksom, det var ett tag där att ja, men den matchen, det är den praktiska finalen. Den som vinner den, den vinner hela klubbet. Nu tror jag inte riktigt att det är så, men det är ju, ja, sett i slutspelet i stort så skulle jag nog säga att laget att slå är Philadelphia. Philadelphia Eagles, de ser ruskigt starka ut. De städade av New York Giants i natt och det var ingen pardon, utan de gjorde slarvsylt av dem.
Mm.
Sen så hade Kansas City ju också stark med Patrick Mahomes. Han vrickade foten eller fick någon snubbe över sig. Men de lyckas ta sig vidare ändå utan några större problem. Så att jag älskar amerikansk fotboll. Så enkelt är det. Jag har ju fört den sporten länge. Och nu när det är liksom en match och hela säsongen hänger på den, så det är så otroligt små marginaler. Otroligt fantastiskt när man har det med sig, men det är oerhört frustrerande när man har det emot sig.
Mm.
Så jag förstår.
Ja, det rekommenderar alla att se. Ja, som tips inför matchen så tycker jag ju att 49ers ska nog räknas lite som favoriter. Det tycker jag. Men Dallas är bra. Det är de. De möttes i slutspelet i fjol och de vann 49ers i en match som höll på att gå alldeles på tok. Man ledde ganska stort och sen så åt sig Dallas in i matchen igen. Jag tror att det kan bli hyfsat jämnt, men jag tror ändå att 49ers kommer att vinna och vinna med, jag vet jag, 8-10 poäng kanske. Hyfsat klart. Ganska nära, men hyfsat klart. Hoppas det. Mm. Har du någon mer sport? Det är handbolls-VM och grejer.
Det är handbolls-VM. Sverige spelar just nu. Och det ska bli intressant att se. Vi möter Portugal. Och Sverige står väl som favoriter. Jag tror de står som favoriter nästan hela vägen. Faktiskt. Så det ska bli intressant att se hur det går där. Och det är väl på hemmaplan också. Tillsammans med Danmark tror jag. Vi delar det där värdskapet. Så att ja, men i vilket fall, vi behöver inte köra fast så mycket mer i det här, utan vi säger stort tack för att ni lyssnar på oss varje vecka. Vi ber om ursäkt över att det varit lite senare den här veckan än vad vi hade tänkt, men det är sånt som händer ibland. Och vi släpper ett nytt avsnitt nästa fredag igen om allting går enligt plan. Och till dess så får ni ha det så bra och heja fram Björklöven till 3 poäng mot Djurgården på onsdag.
Vi säger så. Forza Löven!
Hej, hej! Vi vill ha mer! Mycket mera än så! Hej, hej! Vi vill ha mer! Även dagen därpå!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.